Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Denna vecka kommer Kristoffer Örvall att fortsätta predika över ämnet att leva med mål och mening.
Jag lärde mig någonting om brasset här innan. Känner man mig så vet man att jag är inte en supermusikalisk människa. Jag har en och annan gåva, men det musikaliska har liksom... Det har delats ut någon annanstans i min familj. Men jag lärde mig här innan om just brass. Att det behöver vara fullständig kontakt mellan läppar och det instrument som man blåser i. Det är ju själva förutsättningen för att det ska bli ett tryck i buk. Och sedan ska det komma ut luft och röra sig in i instrumentet. Och så ska det bli ljud och liv och vackra toner. Den här gudstjänsten tror jag också... behöver att det inte finns ett glapp mellan den du är och det du håller upp inför Gud. Det är som att den här predikan och det här temat kräver en god portion ärlighet och äkthet. Jag tror att det är en nyckel till att förstå mycket, men just den här förmiddagen är det extra noga. För jag har nämligen tagit mig an ämnet hur lever du egentligen? Jesus, när han lär lärjungarna att be, så är han också inne på det här spåret. Att innan ens vår fader kommer som bön, så säger han: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. I Matteus 6 och 5. Och ordet hycklarna, det är ordet på grekiskan hypokrites. Det är samma ord som skådespelare. Jag har varit inne på det några gånger tidigare när jag predikat här. Men jag tycker att det är så centralt och viktigt, för en skådespelare på den här tiden höll en mask framför sitt ansikte. Ni känner till de här dramasymbolerna som vi kan hitta fortfarande än idag. Ett glatt ansikte, ett ledset ansikte. Det var så man var skådespelare. Man höll liksom något framför sig. När ni ber, säger Jesus, ska ni inte göra som hycklarna. Ni ska närma er honom, Gud själv, som de ni verkligen är. Jag tror att det är själva förutsättningen för att det här ska fungera. Jag har tagit mig an den här frågan: hur lever du egentligen? Och jag gör det i skenet av ett ganska långt bibelstycke, Efesebrevet kapitel 4, vers 22-32. Jag ska läsa det nu och sen så ska jag brottas lite med några frågor, och så ska vi igen ta tag i början av den här texten och se om det kan ge oss svar. Följ med. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd, och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för de som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Vi ber. Jesus, nu närmar vi oss dig som de vi är. Vi lägger bort masker. Låtsas inte vara någon annan. Se oss som de vi är. Tack Gud för att du tål det. Tala till oss genom det här bibelordet. Låt det drabba oss. Låt det få bli en armbåge i sidan och samtidigt en varm kram som lyfter framåt, uppåt. I Jesu namn. Amen. Den här texten som jag precis läste, den bär ju på några rätt kraftfulla formuleringar. Eller hur? Ge inte djävulen något tillfälle. Guds helig ande bedrövad. Att gå under bedragen av sina begär. Det tycks spela roll hur vi lever. Det är inte ord som man med lätthet kastar fram en söndag förmiddag. Det är inte en sån där liten detalj i livet. Det tycks spela roll hur vi lever. Jag ska vara ärlig. Det var ju en ärlighetens plats. När jag läser de här texterna ibland som är så där kraftfulla så undrar jag, är det verkligen så noga? Alltså du och jag kanske, jag känner det inte alla så, men har förmodligen ganska stora delar av våra liv på plats. Någon av oss är ju smärtsamt medveten om att det inte alls är många delar som är på plats. Men du som tänker att jo, men jag är kristen, varit det ett tag, jag betalar min skatt, jag har ordning på grejerna. Spelar det verkligen så stor roll på detaljnivå? När jag ställer mig den frågan, eller när jag på något sätt säger till Gud att jag är trött på noggrannheten, då är det som att han slår mig med bibelordet utifrån Jesaja kapitel 53, vers 5-6. När jag i min mänsklighet tänker, det är väl inte så noga ändå, så läser jag: han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Jesus egen rygg bär spår av dina och mina brister. Dina och mina genvägar, det är väl inte så noga. Ditt och mitt förtal när vi inte pratar uppbyggligt, det var det Jesus bar på korset. Det är noga. Varje liten detalj av ditt liv vägs. Och det som liksom inte håller måttet. Ni vet när det är mycket lättare att välja det som är lätt än det som är rätt. Eller det som möjligtvis känns rätt just nu, men som man vet på sikt inte kommer lyfta. Men vi väljer det ändå. Det lilla och det stora som vi medvetet eller omedvetet lever i och brister i. Det sargade Jesu kropp. Och när jag var här innan så fick jag bilden av att när vi en gång ska få möta den uppståndne Kristus i himlen, kanske ska jag känna extra noga på hans rygg och på ärren och påminnas om att det var min synd, min skuld, mina brister som han bar. Det spelar roll hur vi lever. Men det är inte bara i den här relationen gentemot Gud det spelar roll hur vi lever. Utan det är den här relationen. Både i vår församling gentemot varandra, hur vi är, och det påverkar ju självklart relationen här. Men jag tror att vi är satta i den här världen för att vara ett ljus i den här världen. Att ta detta evangelium till alla de människorna som går där utanför. Alla de människorna runt omkring på våra arbetsplatser eller våra studieplatser eller på våra dagliga träffar eller vad vi nu är för människor vi möter. Vi är satt till att vara ett ljus för dem. Nå dem med evangelium. Och för dem spelar det roll hur vi lever. Vad säger människor om Smyrna? Alltså vad säger man liksom på stan om den här församlingen och dess medlemmar? Och jag, i mina förberedelser så tänkte jag, tänk om man kommer säga, ja, det är den där församlingen där de inte bara snackar, utan det märks på hela deras sätt hur de lever, att de har någonting. Det märks på hur de pratar med varandra och med mig. Det märks på vilka val de gör genom livet. Det märks på att det är på riktigt. Jag tror att den här världen ropar efter en gemenskap som är äkta, ärlig, överlåten. Och som lever ett förvandlat liv i Jesus Kristus. Så det spelar roll. Både i relationen med Gud. Men också i relationen gentemot dem som vi är sända till. Jag tror inte de läser inte mina predikningar. De läser inte våra församlingsblad. De ser på hur du och jag lever. Hur det känns att vara nära dig. Det spelar roll. Det slutar inte här, det fortsätter. Jag läser i Romarbrevet kapitel 8, vers 29. Ty de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Bestämt till att formas efter hans sons bild. Du är bestämd till att bli lik Kristus. Alltså Gud har en tanke med ditt liv. Det är att finna relationen med honom själv. Men sen att ditt liv, ditt sätt att leva blir likt Kristus. En tydlig poängtering. Du är inte bestämd till att bli Gud. Ja, men det är superviktigt, för ganska mycket i vårt samhälle talar för att den som är viktigast i just ditt liv, det är du. Och genom att fylla ditt liv, genom att förbättra dig själv, så kan du liksom förbättra dig till någon form av perfektion. Det är inte evangelium. Det är till och med raka motsatsen. Det var ju det som var förspelet till syndafallet. När Satan i form av ormen kom så sa han, ni kan bli som Gud själv. Om ni äter av frukten. Det är inte det jag talar om. Som all tydlighet, du är nog inte, om du känner dig själv väl, som Kristus. Förmodligen har du långt kvar. Men syftet med ditt liv är att bli lik Kristus. Det finns ett ord som fångar den processen, den rörelsen. Och det är helgelse. Att bli heliggjord, att bli hel, att genom sitt liv vandra den vägen som gör att mitt liv blir likt Kristus liv. Min person liksom blir heliggjord, helgad, helgelse. En oerhörd vandring, en oerhörd process. Nu kan det vara så att hos några av er så börjar det liksom ringa ett gäng varningssignaler. Nej, det här orkar inte jag. Alltså jag kom hit för att bli påfylld, för att jag ju inte orkar bära mitt liv självt. Och nu så ska jag bli som Kristus. Helgad, heliggjord. Kanske har du erfarenhet av att ha tagit ett gäng beslut av att nu ska jag med all kraft jag kan frambringa leva rätt och riktigt, och så har du dagen efter fallit. Till slut orkar man inte. Kanske är det andra områden i ditt liv där du hela tiden behöver prestera, leverera, se till att lyckas. Här har vi gått ganska fel ibland. Vi har haft ett gott syfte, ett gott motiv, helgelse, heliggörandet, process. Men vi har hamnat fel, och ofta så har det varit stora bekännelser. Som kanske inte alltid präglas av ärlighet och äkthet. Och en del som jag möter har liksom gett upp. hamnat i andra diket. Nej, men jag kommer ju aldrig bli som Kristus. Det är ingen idé att jag försöker. Jag lever på här. Men vi läste med tydlighet alldeles nyss att det spelar roll hur vi lever. Både i relation med Gud och i relation med den världen vi är sänd till. Nu ska jag säga något som är obeskrivligt viktigt. Och jag ska försöka förklara processen, drivkraften bakom helgelse. Det är inte helt vattentätt, inte helt 100%, men jag tycker att det är ganska nära. Jag tror att det är samma process bakom helgelse som bakom frälsning. Och det är tur, för att de flesta av oss känner till frälsning och är bekanta med detta. Och är du inte det, så ska du få en liten snabbkurs i frälsning. I syndafallet så brister relationen mellan Gud och människa. Och resultatet blir att vi lever ifrån Gud. Inte i gemenskap. Och då agerar Gud. Gud sätter igång sitt verk genom att Jesus Kristus får dö och uppstå. Han är den som agerar i frälsningen. Det är han som frälser, det är han som gör jobbet. Det är hans verk. Och det du och jag får svara, det är ja, jag tar emot. Det är det minst presterande som finns. Nåd, en gåva. Att säga ja, jag vill att korset ska komma mitt liv och göra. En liten parentes, och det är inte en så dålig parentes. Sitter du här och är osäker på om du är kristen, fortfarande tror att du bär ditt liv självt, du kan få bli frälst. Och det innebär att det som är trasigt i ditt liv, det som är trasigt i relation till Gud, kan få bli lagat. Inte genom din egen kraft, utan genom att Gud gör jobbet på korset och i uppståndelsen. Och du kan få säga ja. Vi vill väldigt gärna be för dig sen, om du sitter här och tänker så. Alltså, trasig relation, Guds verk och ditt ja, ditt samspel, ditt mottagande blir en förvandling. Det är frälsning. Helgelse då? Häng på nu. I samma syndafall, i samma ögonblick som relationen till Gud går sönder, så brister också någonting i människan. Nämligen Guds likhet. Någonting går sönder i det som det är att vara människa. Avundsjukan föds, ondskan föds och så vidare och så vidare. Det är någonting som går sönder. Hon förlorar sin likhet med Gud. Och nu kommer det. Genom Guds andes verk, genom Guds egen närvaro, så vill han återupprätta din likhet med honom. Alltså, kom ihåg alldeles nyss, syndafallet, gemenskapen gick sönder, Gud agerade genom korset och gemenskapen återupprättades. Och nu, din likhet med Gud gick sönder. Och Gud vill agera och återupprätta din likhet med honom själv. Lyssna, det är inte hämtat ur luften utifrån Bibeln. Första Mosebok kapitel 1, vers 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Vi skapade till Guds avbild, lik honom. Och så läste vi förut, vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Och så läser jag i andra Korinthierbrevet kapitel 3, vers 17 och 18. Och lyssna efter vilken kraft det är som är verksam. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Det är i gemenskap med Gud som hans gudomlighet liksom påverkar, formar och förvandlar vår natur efter hans. Vi är skapade till Guds avbild. Fallna i syndafallet, någonting går sönder. Och han börjar att väcka upp, att forma om genom sin helige andes verk. Men hur? Hur ska det gå till? Vi har slagit fast, tycker jag, att det spelar roll hur vi lever. Vi har slagit fast till att det finns ett verk att göra, och drivkraften, motorn bakom det verket, det är Gud själv. Det är anden i oss. Men vad vill han göra? Och jag tar hjälp av det vi läste för en liten stund sedan, Efesierbrevet kapitel 4, vers 22 till och 24 läser jag nu. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd, och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Låt mig försöka lägga ut tre centrala delar i den här texten. Tre svar på hur. Vad är det för sorts samspel? Vad är det vi ska få vara med om i helgelseprocessen? Det första tror jag är att vi ska lägga av oss den gamla människan. Att aktivt säga ja till att lägga det som tillhör det gamla framför fötterna på Jesu kors. Och det må vara stort eller smått. Men att rannsaka sig själv, erkänna inför Gud och kanske en förebedjare: jag har brustit, Gud förlåt. Att lägga fram till honom, för han kan bära allt. Jag tror att det första steget i helgelse är att låta honom bära. Att lägga av det som du så gärna själv bär. Kanske är det skuld, synd och skam. Han kan bära allt. Det andra, det hämtar jag utifrån: se till att ni förnyas i ande och förstånd. Det här är ju spännande. Förnyas i förstånd. Det är som att det går att ändra sitt sätt att tänka. Vi är bekanta vid att vi kan lägga vår synd och skuld inför korset. Men det går också att ändra sitt sätt att tänka om sig själv, om andra människor. Det går att aktivt arbeta på. Jag läste i Romarbrevet kapitel 12, vers 2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Detta ord förvandlas i grekiskan är metamorfosis. Det är inte ett litet ord, utan det är ett enormt ord. Det är samma ord som har gett förvandlingen från en liten larv, en liten grön eller brun, nästan meningsfull figur, som när den går igenom metamorfosen blir en vacker och flygande fjäril. Det går att låta sina tankar förvandlas, förnyas. Hur tänker du? Hur tänker du om andra? Hur tänker du om dig själv? Andens verk i dig är bland annat att arbeta tillsammans med dig, med dina tankar. Metamorfosis. Och så läste vi den tredje punkten, att ni klär er i den nya människan. Att ikläda sig Kristus. Tänk vad vackert. I sin strävan efter att helgas så finns det en process, en möjlighet att varje dag ikläda sig Kristus. Och den här, jag tycker att det är så obeskrivligt vackert, och ändå ska jag försöka beskriva denna process. Jag tycker om, minns ni de här armbanden som en del, kanske någon fortfarande har på sig, där det stod WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Jag hade det var som tonåring. Man gick runt där och så ställde man sig frågan, vad skulle Jesus ha gjort i de situationerna man hamnade i? Och jag tycker att det är bra, men jag funderar på att jag ska sy ett eget armband nu. Jag är möjligtvis ännu sämre på att sy än det musikaliska, så vi får se hur det blir med det. Men undrar om det inte skulle stå, who would Jesus be? Vem skulle Jesus ha varit? Alltså, om du går fram med ditt liv, vad doftar din närhet av? Alltså, hur är din person? Är du snabb till vrede och dom? Vet du alltid rätt? Eller är det som att i din närhet så växer andra människor? Det är ju någonting otroligt fascinerande men också frustrerande. För vem som än kom i närhet av Jesus när Jesus gick runt, så kunde Jesus alltid finna något hos dem som liksom gick att förädla och förvandla. Om det så var den mest inbitna syndaren som hade stulit och haft sig, så går Jesus och hamnar hemma hos honom och äter köttgryta. Det går. Jag kämpar ofta med frågan, eller fenomenet, att det är så mycket lättare att fundera kring på vad vi tycker i olika frågor än hur vi är. Alltså du har kanske stenkoll på vad du tycker i massa värderingsfrågor och moralfrågor. Du kanske har en otrolig förmåga att formulera trossatserna. Men vet du, Jesus, han är inte känd och älskad främst för vad han sa. Han är inte känd och älskad främst för vad han tyckte i olika frågor. Han är känd och älskad för att han var den som gav sitt liv för andra människor. Därför är vår symbol ett kors. För att korset berättar om en Gud som ingen annan, som skulle kunna släpa folk inför rätta, skulle kunna utkräva hämnd, skulle kunna minsann meddela alla fel som fanns hos var och en då och alla fel som finns hos var och en nu. Men det han gör är att han sträcker ut sina händer och så ger han sitt liv på korset. Jag tror att vi behöver röra oss från att vara en rörelse som är duktig på att tycka. Jag tror att du behöver röra dig från att vara en person som är duktig till att tycka och ha uppfattning i olika frågor. Till att vara en person och vara en rörelse som är världsvinnande på att ge. På att sätta andra framför sig. Att även om det kostar och det svider, så ska vi sätta andra högre än oss själva. Det är att ikläda sig Kristus. Det är att leva ett liv som doftar som honom. Ett liv där andra människor alltid har något att komma med. alltid bär på ett värde av skapad av Gud själv. Och alltid är älskad och längtad av honom. Vi i Smyrnakyrkan, vi vill vara en internationell gemenskap som följer Jesus och förvandlar liv och samhälle. En gång till. En internationell gemenskap, och jag tror att det betyder att vi försöker vara så gränslösa i vår gemenskap som möjligt. Vi liksom sorterar inte. Vi välkomnar, det är underbart. Men vi är en gemenskap som följer Jesus och förvandlar liv och samhälle. Är du med på detta? Har du sagt ditt ja till Jesus Kristus så att uppståndelsen får drabba gemenskapen mellan dig och Gud? Och är du sen beredd att säga ditt ja till helgelseprocessen så att ditt liv får drabba människor runt omkring dig? En sån församling är vi. Vi kommer som de vi är. Fel och brister både lite här och var. Men vet ni, vi följer honom som genom oss förvandlar liv och samhälle. Nu ber vi. Jesus, du vet precis hur vi egentligen lever. Och ändå har du utvalt oss till att bli lik dig. Herre, låt det här få bli ett andens verk och inte ett verk i vår egen kraft. För det kommer inte bära. Men vi är beredda denna söndag förmiddag i Smyrna att säga ja. Ja till frälsningen. Ja till att bli formade. Att följa och förvandlas. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.